Hej och välkomna till avsnitt 261 av podcasten En präst och namnet. Med mig Andreas och med dig
Kjell heter jag. Tänk om det är någon som har lyssnat alla gånger och aldrig riktigt tänkt på vad vi heter.
Ja, så kan det vara.
Ja, de säger någonting i början där, men de vet inte. Alltså. De där två som har podden.
Liksom. Ja, en präst och mammet. Ja, den ena är prästen
och den andra är mammet.
Ja,
nej, det är...
Precis. Ja, men så här är det ju. Att det finns ju många man har hört som man inte har ett ansikte på.
Ja, just det.
Så kan det ju vara i det här fallet att de inte är med av någon märklig anledning. I Facebookgruppen En präst och namnet.
Ja.
Alltså det är inte så märkligt. Den är ju inte så levande. Den är inte så bra, det enda vi gör där är ju att lägga, nu är det ett nytt avsnitt. Och jag vet ju att, det ser jag, de flesta, eller väldigt många av de som lyssnar, har ju den här på prenumeration. Så det betyder att den kommer deras spelare när avsnittet släpps. Mm. Och jag tror att många annars, de andra vet, det är torsdag, det är ett nytt avsnitt.
Jag delade faktiskt en film där nu inför påsken här. Eller inte inför påsken, utan på påskdagen. För det var ju vi gjorde ju i åtförsamlingen för ett antal år sedan. Jag kommer inte ihåg om det var 2014, 15 kanske, något sånt.
Någonting sånt där, för jag har fått upp det som minnen på Facebook.
Ja, just det.
Men du säger att det var 2015.
Då gjorde vi varje påskdag, gjorde vi en film som lades upp på församlingens Facebook. Ja. Då, så hittade jag den nu, så jag la upp den. Så att om man inte har sett den så kan man gå in. Det är det första nya som har hänt, tror jag. Nej, men jag la upp någon film också inför vårt senaste avsnitt. Så här. Men det hände inte jättemycket.
Nej. Jag är med i några andra Facebookgrupper som är så här, mer som eftersnacksgrupp.
Ett
par stycken. Nu har ju de poddarna lite fler lyssnare vi också.
Lite kanske,
så. Men det är ju väldigt surr där efteråt. Kommenterar dagens och så här, lägger in roliga bilder där, tänker på den här personen, bla 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 bla, hur mycket som helst. Men så har vi ju inte i vår. Vi är inte alla aktiva, utan vi lägger upp nu.
Fast om någon skulle skriva något så skulle
vi svara.
Det har hänt någon gång att någon har gjort det faktiskt. Men det
vi satsar på podden och inte så mycket på det.
Just det.
Men det finns också en stor skillnad, på riktigt. Vi lever ju inte på det här.
Nej,
alltså för många av de här poddarna, det är dels just framförallt under pandemin, deras största inkomstkälla, för att de har patrons och sådär, alltså som också betalar per avsnitt. Och då blir det extra material, du får rabattkoder till merch, till saker. Och det har ju inte visat, vi har ju inte den. Hade det varit så, det hade klart att vi hade krigat mer på alla olika sociala plattformar och gjort grejer för att få överlevnaden.
Just det. Och det behöver vi inte.
Och annars är det också deras, många av dem jag lyssnar på, för det är komiker och sånt där, största plattform för att komma ut med. Nu har jag gig här, nu är det här på gång. Marknadsföring av överlag. Så. Det behöver inte, är ju en del av vår tjänst.
Det
är ett försvarstal här, för att det är lite slappa i vissa grejer.
Det känns som att någon så här riktigt sug eller efterfrågan på merch. Nej. Finns inte när det gäller vår podd här.
Ja, men det vore kul ju. Jag skulle bli glad om jag ser någon komma i en präst och mammet hoodie på stan.
Ja, verkligen.
En liten
vi har ju varsin mugg.
Det har vi. Den håller jag hårt i.
Ja, just det. Det är vad vi har faktiskt.
Och det är en varsin, det finns inte till försäljning.
Nej, det finns inte till försäljning.
Dyrt går de, för det finns bara två exemplar.
Ja.
Signerat 1 och 2. Hur är det?
Jo, det är bra, tack. Mm. Jag hade en fin påskhelg. Som vi var inne på förra gången också, väldigt annorlunda påskhelg. Ja. När man jobbar i kyrkan så är man ju van att man tjänstgör åtminstone någon dag i påsk. Men det gjorde jag alltså inte riktigt den här gången. Så jag hade, stilla veckan hade jag en livesänd andakt och så hade jag en kvällsandakt på onsdagen. Och sen så var det inte så mycket mer än det. Första gången sedan 2008 som jag inte hade påskotta. Så.
Just det.
Så att det var annorlunda. Men å andra sidan så har vi faktiskt, kunde faktiskt fira påsk tillsammans med vår familj, barn och deras respektive och sådär. Vi höll restriktioner, vi var 8 personer inklusive en bebis, och vi höll avstånd och vi var på ett stort plats där vi kunde så att det gick bra och det var väldigt roligt.
Jag förstår det.
Bästa på länge.
Ja. Och det, där har jag det enda som var glädjefyllt inför den här påsken. Det var att som arbetsgivare kunna få säga till präster, musiker och vaktmästare. Den här påsken får ni vara lediga. Det fick jag göra inför jul den här gången. Och sa, det här kommer aldrig hända igen. Och en av musikerna som jobbat i, ungefär lika länge som dig, 14, 15 var det. Och det är första gången jag inte jobbar på jul. Och du får se det inför påsk också. Nu hade vi ju någon som tjänstgjorde en av dagarna här.
Ja, alltså, ja just det. Musiker,
präst och vaktmästare på långfredagen i vår. Men övrigt så, var hemma, var lediga. Njut, för det här kommer förhoppningsvis aldrig ske igen.
Nej, just det.
Har vi folk kan tagit semester.
Men nu är det inte så.
Och det var en glädje att få säga det. För många har jobbat länge och aldrig varit lediga. Men det var den enda lilla, det var den lilla glädjen som var. För att jag den här påsken. Alltså jag tittar inte jättemycket på det livesända. Jag brukar hoppa runt lite. Alltså lite godbitar. Jag såg en predikan från långfredagen. Det var för jobbigt för mig. Jag började titta och tänkte. Jag saknade för mycket det riktiga.
Det riktiga, ja.
Så att då firar jag inte påsk. Så det var en väldigt profan påsk. Med familjen. Ja, vi käkade påskmåltid och letade någon påskägg och sådär. Det har ju också till det. För mig var det såhär, jag klarar inte nu. De vanliga söndagarna är okej. Men påsken var för mycket. Jag kunde inte ta till av det. Dramatiken i påsk.
Det är som sagt, som vi var inne på, det är ju andra påsken i rad. Dessutom.
Det kanske var det som gjorde det känns för långt nu liksom. Men det var nog första gången det var så himla påtagligt. Nej, jag orkar inte. Nu tittar jag ingenting heller då.
Nej.
För att jag saknar den, ja. För mig är det ju då, precis som påskotten är för dig, så är ju påsknattmässan.
Ja.
Den är ju otrolig och jag känner, det går inte. Jag vill inte ta till den.
Nej, för den går liksom inte att ersätta. Alltså man kan ha en livesänd och allting, påsknattsmässa eller påskota som vi hade förra året. Men där är det själva stämningen det handlar om. Och den uppnår man inte genom dataskärmen eller telefonen. Nej. Liksom. Så är det.
Nej, men det är det med gemenskapen också. Det vet inte. Doften av ljus. Nej, jag vet. Det blir allting.
Ja, det är
paketer som går liksom förlorat. Ja, vi ska inte älta det, men det var påtagligt för mig. Det var en ny känsla. Att säga, då får det vara den här gången. Så får jag invänta nästa år. På riktigt så. Det var konstigt. Annorlunda. Hur är det annars då? Är det bra? Fötterna på jorden?
Fötterna på jorden.
Hälften i taket. Nej.
Ja, som pappa sa. Huvudet upp och fötterna ner. Ja. Men står upp och behåller maten.
Ja, som man säger. Snart är bingo igen. Prästen man med bingo.
Ja, just det. Ja, nej, men annars är det bra. Det känns som att jag är lite återhämtad efter den här helgen då. Som sagt, jag saknade ju absolut de påskgudstjänsterna. Men ändå, återhämtad.
Ja.
Jag hade den sista livesända, som jag sa, kvällsandakten för den här gången, för det var i fastetid, kvällsandakt i fastetid, och fick en jättefin hälsning på Instagram från en som har varit med trogen och tittat eller lyssnat, hur man säger, varje vecka i princip, och tycker att det här var så jättebra och hon har haft mycket nytta av det här och så. Och det tar ju i prästhjärtat liksom. Då är det liksom, jag gjorde faktiskt nytta. Om det så var bara för den enda personen, så gjorde jag nytta liksom. Det känns gött verkligen att få höra sånt.
Det
var dessutom en yngre människa. Det är inte för att det är någon värdering i det, men det är inte så ofta vi får feedback på sådana grejer från yngre människor, utan där är det mer äldre.
Ja, liksom.
Så det var extra kul då.
Bra ju.
Så. Nej, det var fint.
Jag har idag när vi spelar in haft med personalen här höstplanering till hösten. Det var en stor glädje med det. Det var att jag hade bett alla att komma hit. För att jag ville det, att vi skulle få se varandra och faktiskt få tänka och prata till punkt. Och det var någon som sa det här, att vad skönt att få prata till punkt. Alltså inte för att någon avbryter någon digitalt, men vi tar oss inte den tiden, för när vi har våra avstämningar en gång i veckan, det är verkligen avstämning. Ja. Hur är det med dig? Jo, men jag mår bra. Är det något vi behöver koll på? Och sen släpper man, för man orkar ju inte. Så det var kul att få bara visionera lite, diskutera, vad ska vi göra framåt? Och sådär. Men också väldigt svårt. Ska vi ha något storslaget till oss? Nej, det är väl svårt att tänka. Förbättrat satsa. Vi gick in med någon inställning, men vi tänker att vi att det viktiga är att vi får fira gudstjänst, att vi får ha en gemenskap och möta våra volontärer, alltså de liksom, den innersta kärnan på ett sätt.
Ja.
Och fokusera på att bygga upp dem igen och våra relationer och det är good enough till hösten. Så ja, det var rätt skönt. Så att, ja. Och så gör vi det som det ordinarie verksamheten i den utsträckningen går, startar inget nytt. Men det var fint att få ses och få äta. Och så var det någon som... Ja, vi åt den första måltiden tillsammans.
Ja, just det.
Påsken precis är slut, min sista. Så idag var det den första. Ja, men ja, det gjorde någonting. Men det är ja, också oerhört svårt. Oerhört svårt att veta. Vad gör vi? Vad gör vi framåt? Så?
Ja, visst. Visst. Nej, det går ju inte. Det är som jag sa förut någon gång, det är som att skriva i vatten. Liksom. Man skriver vatten och sen försvinner planeringen. För att det finns ju inget... Vi vet ju ingenting om det.
Nej.
Man kan planera jättemycket. Och sen så, ja, det har vi ju hållit på med 1,5 år snart. Så.
Ja.
Eller i alla fall 1 år. Så.
Vad heter det? Med risk för att inte minnas alla detaljer, men det gör vi ju aldrig i den här podden. Jag mötte en igår som är kyrkvaktmästare i ja, en kyrka i Uppsala.
Mm-hmm.
Och där, om jag förstod det, det var ett väldigt kort möte om detta, men ett samtal. Då, under påsken hade de varit 10 eller 12 gudstjänster på rad. Aha. Hade firats med då 8 personer. Och då var det ju ändå väldigt många som fick komma då.
Ja, ja.
Och så här. Och prästerna där hade varit väldigt nöjda. För de hade haft 2 var. Medan vaktmästaren, om det var så att han hade haft alla. Eller något, så att ja, han var trött efteråt. Jag minns inte exakt detaljer. Men det fanns något fint där. Ja, men så kan man också göra.
Mm,
och jag, nu fick jag ju höra det efter. Men hade jag hört innan, ja men det hade vi kanske skulle gjort också. Just kring påsken. Alltså mer... korta fysiska möten. Det är ju svårt och det blir inte alls samma sak, men jag vet inte, jag varit glad när jag hörde det i alla fall.
Att det finns sätt att göra.
Ja, det finns det.
På, liksom.
För att ja, det drar ju ut. Det drar ju ut hela tiden på tiden.
Ja, visst. Visst.
Jag vet inte, jag börjar få väldigt svårt. Jag har också sagt flera gånger, men ju längre det går, jag får svårare och svårare att motivera det här. Jag får det.
Ja.
Å andra sidan ser man, ja det är jättemånga som, det är många som dör varje dag fortfarande. Ja. Och det är många som är sjuka och hit och dit. Så det är med all respekt och kluvenhet jag säger allt just nu. För att jag vill att det ska vara säkert och tryggt och så.
Ja.
Men det ledsen man blir. Hörru du, ska vi byta spår helt?
Ja.
Ja. Jag såg att du la ut något på Facebook idag, eller igår. Jag har missat det här helt, så du får gärna informera mig och upplysa mig och lyssna. Du skrev typ, jag tycker vår ärkebiskop är bra, Backa Antje.
Ja, ungefär.
Någonting
så,
sånt.
Ja.
Och då såg jag efter, var någon annan också som har lagt att Antje tog en Twitter-paus. Och så var det lite utdrag om riktigt elaka kommentarer. Mm. Hon hade själv skrivit någonting. Berätta mer, och jag ser att du har någonting om det.
Jag har plockat fram det för en notis om det från Expressen. Antje Jackelén tar en paus från Twitter. Ärkebiskopen säger att hennes tweets används för att sprida hot och hat samt lögn om tro, Svenska kyrkan och samhället. Hon skriver på plattformen att hon berörs illa och att dessa personer kan känna sig som vinnare för stunden. Just det, hon har bestämt sig för att ta en paus. Ja, anledningen är hat och hot på plattformen, skriver hon i ett inlägg. Men den sanna vinnarsidan är alltid sanningens och kärlekens sida. Växla över till den. Och här står det ju inte någonting om varför, alltså vad som utlöste allt det. Alltså,
för typ samma text du läste där, fast lite kort, det var den jag såg då från henne. Att ni kan se oss som vinnare nu, men sanningen...
Precis. Man ska ju veta då att Antje Jackelén och några andra, men kanske mest hon ändå... kyrkliga företrädare får ju befinner sig i en ständig skitstorm liksom.
Ja.
Så allra helst kvinnor förstås får utstå både det ena och det andra i de här sociala kanalerna, och hon har hållit ut, hon hade haft någon Twitterpaus förut, men hon har hållit ut ganska länge ändå. Skriver kloka saker och länkar till artiklar hon har skrivit och så vidare. Och jag vet inte om det här kan ha att göra med, så jag, alltså jag, som sagt, jag vet inte exakt vad som utlöste just den här stormen. Men hon, jag vet att hon i påsk, i TV, var det TV4 tror jag kanske, så fick hon svara på frågor om påsken tillsammans med en imam. Mm. Och det man säger om alltså de näthatarna, det de säger om Antje Jackelén är att hon vill införa islam i Sverige, för hon är inte kristen utan hon är muslim, så tycker de.
Något åt det hållet var det jag såg på den bilden jag såg då, att, att det handlade om bland annat liksom, men det var ju mycket blurrat, man såg ju bara ord och sådär, men det var åt det hållet.
Okej.
Ja, någon hade skrivit, så när hon väl hade tagit Twitterpaus, så var det en kvinna som skrev Antje Jackelén tar Twitterpaus, Gud hör bön. Och det fanns en präst i Svenska kyrkan som skrev att hon tar på sig, att Jacqueline tar på sig offerkoftan, trots att egentligen hon som är skuld till det här på grund av sitt undermåliga sätt att vara ärkebiskop. Så att tyvärr så kommer det inte bara från, ja, knäppjökar tycker jag att alla är som skriver såna här grejer, men det är inte bara från knäppjökar i skumma källarlokaler. Nej. Utan även inom kyrkan finns det folk som uttalar sig så här.
Och det gör ju saken värre, tycker jag. För att det blir när, var är solidariteten och ihophållandet? Kan man säga så?
Nej, vet inte.
Men du förstår vad jag menar. Vad är
man brukar ju prata om den här kårandan inom polisen. Att de har väl håller varandra om ryggen oavsett vad som händer. Ja. Men det verkar ju inte finnas riktigt motsvarande i prästkåren, inom kyrkandan.
Nej.
För att, som sagt, här är det verkligen fritt fram och kasta skit på ärkebiskopen. Jag tycker så här, en självklarhet att blir ärkebiskopen utsatt för hatstorm i sociala medier, så är man, oavsett vad man tycker om henne eller honom som person, så som präst i Svenska kyrkan, så står man upp för sin ärkebiskop och säger att det här är inte okej, att ni hatar
honom. Ja, men det där är så konstigt liksom. För vi har ju en
episkopal kyrka,
efter alla dessa år sen det sitter. Tack Kjell. Och då en linje liksom från biskopen. Och det borde verkligen vara att det finns en solidaritet och en uppslutning kring, framförallt bland prästerna.
Det är
väldigt, väldigt konstigt.
Det är en som självklarhet så. Jag håller inte alltid med allt som biskopar och andra säger.
Men jag vill inte jag vad du alltid säger.
Så är det ju. Men som sagt, får någon utstå hat? Alltså jag förstår inte hur man kan vara präst i Svenska kyrkan och uttala sig så hatiskt om en av sina kollegor, är det ju. Ja. Alltså en företrädare för vårt samfund. Nej, jag förstår det inte.
Har jag berättat för dig? Ja, säkert. Men i podden, jag gör det igen då, för sånt var väl länge sedan. Jag var ju och var inbjuden att predika i Södertälje. I en pingst församling. Den var ganska spännande, för de hade det väldigt tufft med Syrianska kyrkan där, för de sågs ju som utbrytare. Det var mycket, vill minnas att det var många syrianer med i den här pingstförsamlingen.
Okay.
Men det är en eget spår. Det var väldigt spännande att höra vad de fick då. Ja, men de fick utstå en hel del. Mm. Mer så vet jag inte. Men, och jag predikade, jag har med mig två andra sådär, följde med mig. Och så sitter jag och en tidigare kollega till oss och så fika med gänget efteråt. Och då är det med all tydlighet en väldigt ny kristen. Alltså en ny frälst. Så vi pratade bara om en bra predikan, tankar. Så pratade om mitt liv och sådär, som du säkert förstår. Och så sa jag, men hur så frågar den här, det var en man. Så frågar han oss här, hur kan ni jobba för en som välsignar, jag tror att det var ordet, vi säger det, välsignar tjuvar och mördare och horor och band. Va? Något åt det hållet. Och då var det ju att vår då tidigare biskop i Stockholm är homosexuell.
Mm, mm.
Och då likställde det med all typ av djävulskap, alltså att mörda någon annan eller att begå, ja. Och vi kastade mig skit. Och vi var så paffa. Så jag gav tyvärr efterhand så synd inget bra försvarsbrandtal för vår biskop. Det gjorde jag ju inte, för jag var så tagen på sängen. Vad är det? Liksom det tog mig lång tid. Vad är det du menar?
Ja,
tills jag förstod att okej, du tycker att eftersom att vi har godkänt en biskop som är homosexuell, då godkänner vi all typ av brottslighet. Så det var väldigt konstigt. Ja. Så vi slutade bara med att vi tycker olika. Tack för fikastunden så. Mm. Men det var liksom typ på tåget hem sen. Så vad hände där egentligen? Så att jag gav tyvärr inget bra försvarstal, för jag varit så himla överrumplad och tagit om sängen. Men jag bara, det är något åt det här hållet också. Så här, det var en väldigt, väldigt, väldigt konstigt såklart händelse och tokig på alla sätt. Men varför behöver man utstå så mycket? Och jag tror också att det är mest kvinnor.
Mm.
Det är fruktansvärt. Vad är solidariteten?
Det är såklart inte bara kyrkliga företrädare, utan också man är kvinnlig politiker.
Ja.
Man kan såklart vara manlig också, men framförallt tror jag kvinnliga politiker som får höra diverse saker. Och få löpa gatlopp för misstag som kanske någon annan inte ens skulle ha liksom, ja, som behövt svara för liksom. Det är en fruktansvärt
men sånt där gör en väldigt upprörd, för att som du säger, att det sitter trattgökar i källare och skriver saker. Ja, men så kommer det vara oavsett om det är en politiker, en fotbollsspelare, en kyrklig företrädare, så här, för den vill bara tända en eld liksom.
Ja, just
det är enda uppgiften.
Det är de som sitter med hovar
riktigt hovar, bara knall, så här, slår på sina tangenter med stora hovarna. Men alltså när det är kyrkliga
Som går ut till sin församling och talar om kärleksbudskapet och pratar om att att alla är lika mycket värda, för det tar jag för givet att de gör, för det är det kristna budskapet. Och sen så går man och skriver hatiska inlägg till sin ärkebiskop. Jag kan inte förstå det. Man kan tycka som sagt att man har olika uppfattningar.
Absolut.
Men det här rena hatet, alltså jag kan inte.
Återigen, man behöver inte hålla med, men då kan du ju stänga igen det där kakintaget eller inte slå med hovarna. Jag tycker det är märkligt.
Det är en grej som jag absolut aldrig någonsin kommer att förstå hur man kan göra på det sättet.
Det är ju också för slappa konsekvenser.
Ja.
Det är ju en av grejerna också liksom i vår organisation. Då pratar jag inte Svenska kyrkan sånt, utan jag pratar Svenska kyrkan som hel organisation. Att du kan skriva och göra så himla mycket innan det går att du inte får vara kvar liksom.
Det är ju man ska ju nästan mörda någon för att det inte får vara kvar.
Liksom. Ja, åt det hållet alltså. Det är
väldigt svårt.
Ja. Och du kan framförallt skriva vad tusan som helst på nätet.
Liksom. Och det förstår jag verkligen inte.
Nej.
Alltså en person som offentligt går ut och tar heder och ära av till exempel ärkebiskopen, den borde ju inte få vara kvar i sin tjänst, kan jag tycka.
Borde ju bli kraftiga, vad nu heter,
reprimander eller så i alla fall. Absolut.
Svårt ord ändå. och än mer om du är präst.
Ja, det är så jag menar. Absolut. Som vanlig kyrkobesökare har
jag tänkte medarbetare. Ja. Alltså än mer då de som är vigda i tjänst och ska följa ärkebiskopen. Bedrövligt.
Det är helt vansinne. Vansinne.
Men Antje, vill du ha en plattform att tala till punkt? Så välkommen till en präst och en man.
Hon har ju en egen podd faktiskt. Han heter ju just det, tala till punkt.
Tala till punkt, precis.
Jag har hört något avsnitt faktiskt.
Men hon kanske vill.
Men hon har en kvalitetspodd som sa.
Kom hit. Nej, jag blir ledsen när man hör det.
Ja, verkligen.
Och som sagt, all rätt till henne, ta en paus. Absolut.
Ta det var ju också vissa som sa, men blocka bara och gå vidare.
Ja.
Men det är inte så himla enkelt heller, för att av olika skäl.
Det kryper ju in under skinnet oavsett hur stålsatt man är. Alltså, till slut så kryper
det går. Alltså, jag tror svårt att tro att någon förblir opåverkad av en sån här stor grej. Om det är handlar om någon mindre. Liksom, men det här är verkligen en förföljelse.
Ja.
Och jag förstår mycket väl att nej, det här är inget som jag vill vara en del av längre.
Nej,
liksom.
Nej.
Ja, förfärligt.
Ja, jag är förfärligt. Jag blir ledsen. Det gör mig besvärad. Jag skulle vilja träffa några av de här prästerna faktiskt på riktigt så här, och vad fick det att skriva liksom.
Ja.
Alltså
ja.
För så här, personerna hade knappast ställt sig upp i en fullsatt kyrka och sagt det här när arkebiskopen har predikat till punkt.
Troligen inte.
Troligen nej. Inte. Nej. Och vi vet att det gör det lättare och sådär. Det behöver vi inte ens gå in på de mekanismerna. För det vet vi att så är det. Det är mycket lätt att skriva på nätet. För att du sitter där vid din telefon och blir sur. Ja, och så skriver du liksom. Men skulle... Vi lämnar det. Vi kommer nog inte längre i det va?
Nej, vi gör nog inte det. Men jag hoppas bara att ärkebiskopen kommer tillbaka. Jag kanske har nämnt det tidigare. Men som en avslutning på den här delen bara. Mm. Att jag träffade en, jag ska inte säga några namn här nu, men jag träffade en kyrklig företrädare för något år sedan som sa till mig, jag följer dig på Twitter och jag tycker det är kul det du skriver, men jag vågar aldrig gilla eller kommentera för då får jag hela svansen efter mig, sa den här personen.
Mm-hmm.
Och det är ju också bara det att man liksom inte ens, man vågar inte, alltså vågar man väljer att inte uttala sig i något som helst kontroversiellt därför att man vet att då blir man halshuggen av, åtminstone bildligt talat såklart, av mobben som sitter där. Och det är präster och det är andra som sitter och gör detta. Liksom. Då är det ett demokratiskt problem på något vis. Liksom. Vi vågar inte uttala oss. Och jag gör ju likadant själv väldigt mycket. Att jag passar mig att allt för tydligt... liksom uttala kontroversiella frågor liksom. Man borde gå in och stötta mycket mer, men jag gör inte det för jag vet vad som händer, man får skiten efter sig liksom.
Ja, men det är ju så, man orkar ju inte ibland, alltså, man läser ju ofta trådar, alltså kommentarsfält, och så blir man ju såhär, man kokar, vad är det för trattjökar?
Ja.
Så. Men jag vet ju, det är ingen idé att jag skriver någon kommentar på den här, för det är ju någon annan som har gjort det redan, så vart det 100 mot, men jag orkar ju inte diskutera.
Nej, för de bryr sig ju inte. Det är det som är problemet med de här, oavsett vilka, liksom, det vi talar om trattjökarna i källan, eller de här trattprästerna som sitter och hatar, de vill ju inte ha en diskussion.
Nej.
De vill bara tala om hur fel allting är och hur ärkebiskopen är djävulens anhang. Alltså det är bara det de vill. De vill inte att vi ska svara och diskutera. Nej. Ja, svara kanske de vill, för då vill de
svara igen. Där, ja, liksom.
Men det är ju inget som... Vi kan aldrig någonsin vinna en diskussion mot en sån människa. Det går inte.
Nej, vi släpper det. Har du hittat något annat spännande dagen till ära?
Jag vet inte om det är så roligt idag. Nej, utan det tog spännande. Du tog så spännande. Ja. Det finns en insändare, eller en debattartikel heter det väl när det är sån här sammanhang, i kyrkans tidning. Som är skriven av två stycken prästkandidater. En från Karlstad stift och en från Stockholms stift. Och som tycker att man nu bör förbjuda... brudöverlämning i Svenska kyrkan. Inkludering och medbestämmande är centrala värdegrunder som ska genomsyra allt arbete Svenska kyrkan gör, oavsett om det handlar om internationella insatser eller det vardagliga mötet med till exempel en dopfamilj, ett sorgehus eller en konfirmandgrupp. Ibland kommer dock olika värdegrunder i konflikt med varandra och vi behöver då ta ställning. Internationella kvinnodagen 8 mars, det var ju ett tag sedan nu, som påminner oss om att kvinnor fortfarande inte har samma mänskliga rättigheter som män världen över, tillåts, givet det faktum att patriarkala strukturer och hierarkier tillåts vara normerande ännu idag, så fortsätter den här om att, nu ska vi se, vad har vi det byggt? Svenska kyrkan tar kraftfullt avstånd från bortgifte, men... Våra tankar går till något som faktiskt praktiseras ute i församlingarna, nämligen brudöverlämning. Brudöverlämning är ett önskemål från vigselpar som blivit allt vanligare igen. Och vi har en upplevelse att många duckar för frågans komplexitet. Det är lätt att tänka att grundprincipen medbestämmande är viktigast och i allt ta hänsyn till vigselparets önskemål, utom när det kommer till viss musik, för då finns regler som styr. Brudöverlämning. I de enskilda fallen är komplexiteten stor. Det är därför viktigt att fatta ett nationellt beslut att brudöverlämning inte praktiseras. Tycker man. Och jag, på något vis känner jag att det här är inte en fråga som du går och tänker på särskilt ofta.
Jag tänker så här. Det jag reagerade på en sak först. Och det var att det ökar igen.
Ja.
Och är inte källan där fortfarande amerikanska filmer?
Det tar jag för givet.
Jag tänker att det är det. Man har sett så här. Ja, men vad fint, den kommer in pappa då. Det är väl
just det.
Oftast leder in dottern.
Ja.
Och så står mannen där framme.
Ja.
Så. Och det blir väldigt pampiga scener.
Ja.
Alltså det är ju det amerikanska film jag tänker.
Mm.
Och jag tror att det är källan till att det ökar. Ingen aning, men det tror jag i alla fall.
Mm. Ja, just det.
Det är ju en komplexitet i det här, såklart.
Mm.
Men att förbjuda...
Mm.
Ja, det vet du, tusan alltså om det är rätt väg att gå. För att är det en
för den som inte nu har hängt med alls i det här, så är vad är problemet med brudöverlämning? Alltså, så kan man ju, om vi tar det den änden.
Ja, men att bruden är
pappans egendom helt enkelt.
Ja, det var ett annat ord jag sökte, men något åt det hållet, och så blir det mannens egendom. Inte är kapabel att ta hand om sig själv, så nu går du från en till en, någonting åt det hållet. Och så tycker jag ju såklart noll, att det finns något i det. Men är det liksom verkligen en önskan att bli bortlämnad av sin mor eller far? Att förbjuda det. Det tycker jag känns starkt. Men sen är det ju alltid, alltså baksidan, det finns en stor problematik. Och i många andra kulturer så är bortgifte fortfarande väldigt stort.
Mm.
Nu överlämning och bortgifte är två helt olika saker. Det är två helt olika djur. De går inte att jämföra på samma dag. Så att ingen missförstå inte orden. För det är helt olika saker. Men jag vet inte, det känns svårt att förbjuda. Sen kan man tycka, jag vet inte, ta vid, hjälp mig.
Jag kan förstå önskan om att förbjuda, för att jag är själv negativ till brudolämning.
Ja.
Jag tycker att just för den här symboliken, jag tycker den är unken, gammal,
fruktansvärd. Ja.
Även om så är det väl att de flesta som har, alltså ber om brudolämning, inte koppla den symboliken. De tänker inte att nu ska jag bli överlämnad med min pappa så att min nya ägare får ta mig.
Ja.
Det är klart att de tycker att det är gulligt att pappa kommer och så vidare.
Ja.
Så att man ska ju inte säga att liksom de... Men symboliken finns i det här. Man kan, det här är inte heller alls, absolut inte heller samma sak. Jag tror faktiskt att jag har sagt det här exemplet för det. Man skulle kunna säga att jag vill ha ett hakkors på min bil.
Ja.
För mig betyder det inte det nazism, utan det betyder att jag tycker om den här formen. Hakkors.
Ja.
Det är inte upp till mig att avgöra vad symbolen betyder. Därför att symbolen finns redan och jag kan inte fylla den med eget innehåll efter mitt eget gottfinnande så att säga. Utan jag måste acceptera att så här har det betytt liksom. Som sagt, väldigt skillnad mot brudöverlämning.
Ja, men i alla fall. Men ni gjorde det tydligt för mig i alla fall. Att,
Alltså det här är en symbolik som, den här symboliken finns. Och den är problematisk, lindigt uttryckt. Så jag är väldigt negativ till det. Jag kan också tycka, okej, förbud är kanske svårt.
Mm.
Men jag kan förstå att det finns en önskan. Det var dit jag skulle komma om det. Därför att. Nu hamnar det hos den enskilde prästen, enskilda prästen, att säga ja eller nej till det här. För det är det handlar om. Det är inte förbjudet. Biskoparna, om jag minns rätt, har sagt att de rekommenderar inte att vi har brudöverlämning, men det finns inget förbud.
Ja, just det.
Och då betyder det att prästen som sitter där kan vara och få den här frågan är antingen... blir då antingen en snäll präst som tillåter eller en dum präst och gammaldags och svartrock som inte tillåter det här nya, fina, moderna när bruden och brudgummen inte går in tillsammans. Och så jag kan förstå tanken med att man önskar ett förbud därför att det är enklare för den då, enskilda prästen.
Liksom. Den aspekten tänkte jag inte på. Och jag tänker så här, där jag var i tanken att jag inte vill ha förbud. Är det någon enstaka som verkligen vill, för att det finns en speciell anledning som jag inte kom på nu, det har varit de här två, det skulle betyda så mycket för dottern att få bli medlemmar. Ja, för att det, de har så där. Och då känner då ska vi vara våra församlingsbord till möte, gå till mötes.
Ja.
Men de är ju säkert så försvinnande få att det finns en sån stark anledning. Och det är ett stort problem när det finns en, vad sa du, biskoparna rekommenderar inte, det är väldigt vagt.
Ja, ja alltså, just det, ja precis.
Så, vi, det ser vi nu i pandemitid, rekommendationer, smekommendationer, ja. man gör lite som man vill med dem,
ja,
alltså när,
ja,
det, när det inte blir någon konsekvens liksom.
Ja, ja.
Så att, nej, men jag kan vara beredd, att, det kanske behövs ett förbud då, alltså det kanske gör det, för att...
Man kan ju tänka sig ett förbud där man har... Fast det blir också väldigt vagt. Jag talar vidare i alla fall, fast jag redan har ändrat mig. Man kan ju tänka sig kanske ett förbud att biskoparna generellt säger vi ska inte ha det här. Men av pastorala skäl, som det heter, så kan man tillåta det i enstaka fall. Alltså pastorala skäl betyder ju att man tar hand, man ser till församlingens bästa. Så skulle man kunna, det finns en anledning och därför så kan man då. Men det blir som sagt, jag ändrade
fast
mig
där. Fast det är ändå ett steg till. Det är ändå ett steg till. Då är det så här, det här gör vi inte.
Ja, just det.
Men du kan få dispens.
Ja, just det.
För och att det ska finnas så. Så det skulle ändå vara next step, liksom. Ja. Tydlighet på något sätt.
Ja, det blir, ja precis. Det blir lite... Ja. Man har lite mer att luta sig på än man har nu när det inte finns någon regel.
Ja, ja.
Utan att... att man, det är upp till prästen. Vad tycker du, liksom?
Ja.
Och då kan det vara... Ja, men jag vet att jag ger... Ungefär som... Det har hänt... Man har kommit in, för så här finns ju tydliga regler, men i alla fall, man kommer in till ett dop och, eller man ska komma hit till ett dopsamtal och jag träffar de mamman och pappan och så säger de då att jag vill ha den och den som fadder och då frågar jag alltid och den är döpt och det är de ju nästan alltid, men så är det någon gång, nej men då kan den inte vara fadder, så, ja men den fick vara fadder på förra dopet liksom. Då hade den prästen antingen glömt att fråga eller inte tyckte att det var så viktigt. Nej. Men man får ju inte vara fadder om man inte är det. Så är det liksom. Men det är ju ingen lag, det är inget lagrum som säger det. För det här är ingen juridisk handling i dopet. Utan det är kyrkans ordning. För att få bli fadder så måste man vara döpt. Och därför så ska prästen fråga. Är du döpt? Eller är den här faddern döpt?
Ja.
Och då blir man också där. Då blir man den dumma prästen som då säger nej. Fast man faktiskt gör det rätta. Liksom.
Just det.
Ja, det här, ja, men det får inte vara så. Ja, men det har ju varit med om förut att man har gjort det. Ja,
till skillnad mot en vigsel som är en juridisk handling.
Precis.
Och därför
precis.
Måste man ta en hindersprövning så att det inte är släkt eller gift, ja, fortfarande precis. Gift.
Och det finns vissa, jag tror att det, ja, det, formellt finns det nog fortfarande vissa regler kring hur man ska uttrycka sig när man viger dem och sådär.
Mm.
Man har tillkännagivande som det heter, och man talar om att nu är de vigda och man ska säga deras namn tydligt för att det ska vara säkert att det är just de här två som gifter sig och så vidare. Så det finns vissa som man kanske inte tänker på när man följer vigseln, men det finns vissa grejer som måste vara på ett speciellt sätt för att det ska vara juridiskt tydligt och
givet. Understrykt liksom. Med fet stil. Liksom.
Ja, precis.
Glöm inte precis. Det. Ja, precis. Men precis, men dopet
dopet är inte så, utan det är en ren inomkyrklig angelägenhet, så där finns det liksom inga lagar eller någonting som styr det här, men det är ändå så att vi har bestämt, eller kyrkan, att man måste vara, och det är ju såklart därför att en fadder inte är bara är en god vän egentligen, utan det ska ju formellt sett och tidigare tillbaka så är ju det den som ska svara för barnets kristna fostran, så att säga. Därför ska ju den vara döpt för att själv
absolut.
Kunna vara kristen, så man kan förstå det, men något ja, det händer ju inget om man antecknar någon som fadder som inte är döpt. Så. För det finns ingen, som sagt, ingen juridik i det här.
Men åter till det vi pratade om först här. Du som präst, om det kommer ett par och så vill de ha överlämning.
Ja.
Informerar du dem om varför det inte är lämpligt?
Det har jag gjort. Ja.
För att, som du säger, den som kommer dit har sett den här romantiska romantiska filmen om ett bröllop från USA till exempel.
Ja.
Och så här vill jag, och så förklarar du, ja, men vet du, den här tydliga symboliken finns, därför avråder jag.
Ja.
Ja, har du berättat?
Jo, jag har sagt det. Den första vigsel jag hade som nyvigd förresten, jag var vigs några veckor tidigare bara, där ville de ha brudöverlämning.
Så det var liksom det första. Jag hade redan bestämt för att det är inget jag vill hålla på med.
Nej.
Men där, och det var, och där var det också lite speciellt därför att brudgummen var 21 och bruden 18.
Ja.
Och jag sa det att du vet att det här betyder ju det här egentligen. Och så, nej men jag tycker bara det är gulligt att pappa leder in mig så här. Ja, de fick göra det liksom. Jag käftade inte för det har varit så. Jag har några gånger haft det här och jag har sagt ja till det. Jag informerar att jag tycker inte att... Och någon har ju också ändrat sig. För, någon har, för det finns ju faktiskt de som tror att det är den ordinarie ordningen. För man har sett det. Man har sett det på amerikanska filmer eller på annat. Och tror att det är så här vi gör när vi viks. Liksom. Och sen på samma vis som man tror att... man säger, nu kan du kyssa bruden.
Ja.
Vilket man inte heller säger. Nej. Det finns ju ingen sån ordning i svenska kyrkan.
Nej, nej.
Liksom. Utan det gör man ett traditionellt sätt på kyrktrappan.
Ja,
efter vigseln. Och inte heller det här, om någon har något att invända så ska den tala nu eller tiga för evigt.
Just det. Men det är som man inte vet.
Det alltså, vet man inte. Nej, man är, för oftast så har man inte gift sig någon gång tidigare.
Nej, nej.
Och då vet man ju inte vad
nej,
som
och så kanske gäller, liksom. Du kanske har varit på två bröllop och då som gäst och då tänker du inte
tänker på, liksom, på varje detalj.
Nej, du bara, och sen har du blivit matad från andra håll och tänker så här är det liksom. För att det kan ju också vara filmiskt. Tala nu. Så sticker de iväg istället de två. Eller någonting.
Ja, hur det går. Ja, just det.
Men det är ju såklart komplext och det är bra. Men där tycker jag, då har du hittat en bra lösning för dig i alla fall.
Ja, det är precis.
Ja, men det är så här. Ja, men det är informerat. Så här tänker jag. Så här är det. Och det är jättebra då om folk tror att det är ordningen. För då kanske man har gått så här. Nej, men...
Ja, är det inte så man gör?
Nej, liksom. Då vill jag gå in med min gubbe. Liksom.
Ja, för det har jag som sagt. Ja. Min gubbe, det blir några år senare. Det har hänt, det har hänt alltså. Att det var så här. Ja. Ja, precis. Det beror på när man gifter sig. Jag har vikt några pensionärspar.
Ja, men då kanske inte heller pappan finns med.
Nej, då är nog inte pappan så aktuell. Nej, så är det ju.
Ja.
Apropå det här, eller lite på ämnet. Ja. Det här har jag kanske dragit förut. Men jag gör det igen då, för det var också länge sedan i så fall. Jag berättar nu om min första vigsel och min andra vigsel som jag hade någon vecka senare. Där så var det, jag följde i ordningen och så var det några tärnor med. Vissa har ju sådana här tärnor och så. Och då stod det tärnor framme där. Och sen hade de hade bytt ringar, brudparet där med varandra och så, tagit på varandra ringarna. Och då ska jag gå vidare och då böjer sig en av tärnorna fram till mig och viskar. Du ska säga att de ska kyssa varandra!
Nej.
Och det ska man ju inte. Och jag blev så paff och så var det min andra vigsel. Och så sa jag, ja, det kan kyssa bruden. Och sen så efter den här vigseln så kommer bruden fram till mig och säger, du sa aldrig att jag skulle, att du hade berättat inte innan att jag skulle kyssa.
När man kör sån genrep.
Eller vad man nu gör. Så jag brukar inte ha sånt. Men jag har ju genomgång med
dem. Genomgång, det var ett bättre ord.
Du berättade du aldrig för mig då. Så.
Ja, ja.
Nej, jag visste inte det. Så. Jag var väldigt, vad rörigt det blev. Så sen dess har jag tänkt att vad någon än säger till mig under gudstjänsten kommer jag aldrig nog att godkänna det. Utan det är jag som styr här. Och det, sen dess har
jo,
också
men det är inte så
bra,
lätt liksom. När sin andra vigsel och sen
har jag glömt något. Har jag glömt något? Ja, precis. Nej, det är sånt man skrattar åt efteråt.
Ja.
Men så lagom när det händer.
Ja, liksom. Nej, det förstår jag att det var svettigt då. Ja. Men nu har det gått som år, så nu kan vi skratta åt det.
Nu kan vi skratta åt det.
Ska vi lämna det här och gå över på andakt?
Ja, det tycker jag att vi gör. Och då är det så att kommande söndag är den andra söndagen i påsktiden.
Andra söndag i påsktiden?
Mm. Ja, och då är rubriken påskens vittnen. Och jag läser ur Johannes evangelium. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberiussjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken.
Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.
Mm. De är snabbt tillbaka i yrkesbanorna.
Ja, just det. Tillbaka och fiska här. Ja. Här är så, det var väldigt konkret mitt i den här Johannes-texten. Väldigt konkret. 153 fiskar var det i näten.
Jag reagerar på en annan sak. Han tog på, hjälp med det, tog på sig ytterplagget för han var inte klädd. För att hoppa i vattnet.
Hoppa i vattnet, ja. Ja, just det. Ja.
Ta på dig rocken, Kjell, och hoppa i vattnet. Du kan inte gå sådär oklädd när du ska bada.
Men här, som är lite mer seriöst, då de steg i land fick de se en glödhög och fisk kunde åka på den och bröd. Ja. Så att Jesus äter ju tillsammans med lärjungarna. Och det är ju en symbol, kan man väl säga då. Därför att Jesus har uppstått på riktigt. Ja. Det är inget spöke som är där, för spöken kan inte äta.
Ja, nej,
utan det här är, han är där. Alltså han har verkligen uppstått. Kroppen är levande igen.
Ja, och det sista de gjorde innan de skildes tillsammans var ju att äta.
Ja.
Den sista måltiden.
Sista måltiden.
Och nu äter de igen.
Och nu äter de igen. Ja. Den första måltiden efter.
Ja, i gemenskap.
Ja, precis. Efter uppståndelsen så att säga där. Ja, jag vet inte det. Jag kan inte. Det är en fin och vacker text, tycker jag.
Hoppfull.
Han kommer, och hoppfull verkligen. Han är död liksom. Ja. Det finns någon psalm som handlar om det här, precis den här texten. De trodde att Jesus var borta, de trodde att Jesus var död. Så stod han på stranden en morgon som lyste röd.
Just det.
Ungefär så.
Just det.
Jättefin psalm och jättefin text. Ja. Hoppfullt som sagt. Men jag tänker inte sjunga den.
Nej, vad ska
jag tänker sjunga en annan psalm som egentligen väl inte är någon påsksalm, men som passar utmärkt till påsk. Nämligen psalm 313, Min frälsare lever. Min frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han är död. Och inget kan skilja mitt hjärta från honom, ej änglar, demoner och nöd. Min frälsare lever, jag vet att han lever, jag honom får möta till sist. När jag har lagt av mig min kropp som en klädnad, befriad från ångest och brist. Ej så som man råkar en främling på gatan, nej så som man ser på en vän. En vän man har drömt om i nätter och dagar, och äntligen finner igen. Ja, öga mot öga i klarhet och jubel, och värme och friskhet och glans. Vi lever med honom som här vi har anat, vi lever för alltid som hans.
Amen. Tack, Kjell.
Tackar, tackar. Tackar, tackar.
Fint. Fint, fint, fint. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Jaha, en ett avsnitt. Gjord.
Ja. Ja. Ett avsnitt har fötts.
Ett avsnitt har fötts. Och nästa vecka föds ett nytt snytt.
Ett snott avsnitt kommer nästa vecka.
Ja, vi får väl se.
Vi kommer ha hit Filip och Fredrik då, som har snott det här avsnittet.
Ja.
Eller inte. Ja, vi tack så mycket.
Hörrni, ha det så himla bra. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!